Till en början så ser vi just den här missionsbefallningen som Jesus ger. Han säger, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och den här missionsbefallningen gäller ju inte bara apostlarna som var där då, utan den gäller oss idag. Och hur vet vi det? Jo, i Matteus kapitel 24 och vers 14 så står det att evangeliet ska spridas till hela världen som ett vittne för alla folk, och sen ska slutet komma, alltså Jesu återkomst. Så det handlar speciellt om vår tid, att evangeliet ska nå till världen. Hur ska den då göra det? Hur ska vi kunna nå hela världen med evangeliet? En mycket viktig och nödvändig ingrediens till att nå världen med evangeliet är bibelundervisning. I 1 Petrus kapitel 1 och vers 23 så står det att ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Så hur blir en människa född på nytt, enligt den här texten? Vad skulle ni säga? Genom Guds ord, eller hur? Det är ganska radikalt, men det är genom Guds ord som en människa föds på nytt. Vi kan titta på en annan text också, Jakobsbrevet kapitel 1 och vers 18. Står det så här, i kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Där igen, precis samma sak. Vi är födda på nytt genom ordet. Jesus, han sa det i Johannes 6 och 63. Dessa ord. Johannes 6, 63 så säger han att det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Så det är Jesus ord är det som föder en människa på nytt. Det är det som förvandlar människornas hjärtan genom den heliga andes kraft. Och det här är ganska radikalt, så det här betyder då att ingen människa kan födas på nytt om de inte kommer i kontakt med Guds ord. Så hur avgörande är inte Guds ord? Hur avgörande är inte speciellt bibelundervisning i den här processen av att nå människor med evangeliet? Bibelstudien styrker tron för både läraren och eleven i bibelstudier. Vi kan läsa i Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. Där står det, alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så tron kommer genom predikan utav Guds ord. Guds ord har en kraft att styrka vår tro, att få vår tro att växa. Och i Ordspråksboken 11:25, jag bara refererar till den, där står det att den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Det som jag har upplevt i mitt liv är att när jag, om det är någonting som jag inte riktigt har förstått ifrån Bibeln, om någon person frågar mig, vad betyder det här? Och sen börjar jag studera den här saken och börja undervisa om det, ja, då får jag en mycket klarare bild av vad det faktiskt handlar om än vad jag fick om jag inte hade undervisat det. Det var någon klok människa som sa så här att om du vill lära dig någonting om du vill lära dig någonting grundligt, så lär ut det till andra. Och det tror jag ligger något mycket sant i det. Om vi själva vill bli välsignade, så kan vi kan vara bibelundervisare. Ordet har kraft att helga själen. Johannes 17 och vers 17. Där säger Jesus, dessa ord. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Helgelse, det är ju den processen av att växa som kristen. Visst, vi har tagit emot Jesus som vår personliga frälsare. Men det slutar inte där. Det är bara början av det kristna livet. Och hela tiden så behöver vi Guds ord för att växa som kristna. Så evangelisation är inte riktigt slut så fort en person har sagt jag tror på Jesus. Utan en person behöver också växa, behöver helgas. Och det sker då genom ordet. I Hebreerbrevet 4:12 så står det att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så när vi läser Guds ord och under den helige andes påverkan så upptäcker vi saker som kanske skär i oss lite grann. Och det är det som är tanken. För att Gud vill skära bort det onda i vår karaktär, det onda i vår natur. Men det är inte en torr läsning av Bibeln som förvandlar. Det är inte bara liksom att det finns någon kraft i själva de här svarta bokstäverna på pappret. Men det är den helige ande, som Jesus sa, som gör ordet levande. Anden är den som ger liv. Och Jesus säger ju i den här liknelsen om sådden, ni vet, att mannen gick ut, han sådde säd. Och så hamnade det i olika jordmån. Och de av er som känner till den berättelsen, vad representerade de här fröna som han sådde? Det är Guds ord. Det står klart och tydligt. Det som mannen sår är ordet, står det. Så ordet är det som ska växa. Det är det som föder människor på nytt. Men det beror på vilken jordmån människan har. Är de en stenig mark? Är de en god jord? Det är det som avgör om en människa kommer att ta emot ordet. Och om det kommer att växa. Sen så på en av dem, jag tror det är Lukas 8. Det står att en av de här jordmånerna så växer det upp snabbt. Men så dör det. För att det saknar rot. På ett annat ställe så växer det upp. Men eftersom det inte finns någon vatten, någon fuktighet, står det, så dör det ut. Och fuktigheten, det är en symbol på den heliga ande, vattnet, den heliga andes regn, som behöver vattna och göra ordet levande. Så därför så tror jag verkligen att vi behöver studera ordet och lära oss att undervisa det för andra. Men vi kan tänka, men det här är ju vissa som har fått det kallet. Men faktum är att det är inte bara de kyrkliga ledarna, jag läser från ett blad här. Det är inte bara kyrkliga ledare som ska hålla bibelundervisning. På Nya Testamentets tid så var varje medlem faktiskt en bibelundervisare. Låt oss titta på det. I Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 1 så står det så här. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Men vilka var apostlarna? Apostlarna var kyrkoledarna. Och det var de som hade fått, de hade speciellt en uppgift att förkunna Guds ord och att ägna sig åt bön och bibelstudium. Det står det tydligt i Apostlagärningarna 6. Så visst har församlingsledarna en viktig roll i det här. Men faktum är att här står det att alla utom apostlarna skingrades. Och vad lär vi oss om det då? Jo, om vi tittar några verser längre fram i Apostlagärningarna 8 och vers 4. Så står det att de som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Så var det bara apostlarna som predikade evangeliet? Det var det inte. Alla de som hade skingrats, de gick omkring och de predikade evangeliet. Vi finner en av dessa personer i Apostlagärningarna 8, vers 29. Låt oss läsa. Det här var diakonen Filippus. Han var inte församlingsledare på det sättet. Men vi läser i Apostlagärningarna 8, 29. Det står så här, då sade anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: "Liksom ett får som förs bort till att slaktas, liksom ett lamm som är tyst inför det som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte, till hans liv togs bort från jorden?" Vers 34. Hovmannen sa det till Filippus: "Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan?" Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Kanske när vi tänker på ordet predika så tänker vi på den offentliga förkunnelsen utav ordet. Och det är inte alla kallade till nödvändigtvis. Det är att stå inför folk och sådana här saker, det är inte alla som klarar av det. Men alla kan ändå predika. Och det var det som Filippus gjorde här. Jag tror inte han ställde sig där i en talarstol i vagnen och började predika. Utan han öppnade Bibeln, eller rullen som de läste ifrån. Han hade bibelundervisning helt enkelt, trots att han inte var en församlingsledare i den bemärkelsen som apostlarna var. I den sista tiden så kommer bibelundervisning att vara en del av den sista stora väckelsen. Vi tittade på hur Jesus sa att evangeliet ska spridas till hela världen och sen ska slutet komma. Och tro mig, det är inte bara superevangelister som åker runt och gör det här arbetet. Utan det är personer som dig och mig som når ut till personer som andra superevangelister inte kan nå. Ellen White skriver om en syn som hon fick se om sista tiden. Och där såg hon det här: hundratals och tusentals sågs besöka familjer och öppna Guds ord för dem. Hjärtan blev överbevisade av den helige andes kraft och en ande av genuin omvändelse visades. Hundratals och tusentals personer går runt och besöker familjer och studerar Guds ord. Det här var vad hon fick se. Och jag tror inte det handlade om hundratusentals pastorer som åkte runt och gjorde det här. Utan det här handlar om individer, medlemmar som har lärt sig ifrån ordet och också undervisar andra. Jag vill visa den här grafen för den är väldigt intressant. Anta att vi har en superevangelist här i Jakobstad som åker runt och han eller hon är inte speciellt dålig, utan den här personen vinner 1000 människor till Kristus per dag. Okej, det är en ganska duktig evangelist. Så 1000 människor per dag vinner den här evangelisten. Och det dröjer ju bara 20 dagar, sen är hela Jakobstad omvänt. Och sen måste han ta hela Finland och så vidare. Och så går han framåt här och han har sina kampanjer. Men så då efter ett år, hur många människor har han vunnit? 1000 per dag. 365 000 personer efter ett år. Och efter två år, ja, det är det dubbla. 700, är det 720 000. Och sen går det över 1 miljon, det dubblas varje år. Vi ser här efter 10 år så är det över 4 miljoner personer som han har nått. Och sen är det efter 16 år så är det 6 miljoner människor. Och så går det framåt på det här sättet. Men anta nu att vi har en annan metod som vi kallar för lärjungaskapsmetoden. Istället för att vi har den här superevangelisten som vi förlitar oss på och hoppas att han ska nå hela världen. Så låt oss säga att en individ bestämmer sig för att jag ska vinna inte 1000 människor per dag, men en person per år till Kristus. Det är inte för mycket, eller hur? Det är egentligen, om vi verkligen engagerade oss i det här och bad om det här, så är det inte helt omöjligt. En person, om vi verkligen bad för den här personen, vi studerade med personen, vi, Vi försökte att nå ut till den här personen. En person per år. Men vi når inte bara ut till den här personen. Utan dessutom så berättar vi för den här personen att du kan göra precis samma sak. Så nu när du har tagit emot Jesus i ditt liv, så försök att också nå ut till andra. Under ett års tid, nå en enda person. Och lär dem att göra samma sak. Så ni hänger med. Och då, efter ett års tid, hur många personer har den här personen vunnit till Jesus då? Ja, det är en. Så då är det två personer totalt. Och låt säga efter två år så är det fyra personer. Efter tre år så är det åtta personer. Jag ligger långt bakom den här superevangelisten. Men grejen med den här metoden är att den är exponentiell. Och därför det dubblas för varje år. Och det innebär, om du gör matematiken här, att efter omkring 20 år så har den här personen, ja, superevangelisten, han är ju över 7 miljoner där redan. Medan här så är det nästan, ja, knappt en miljon. Men sen, efter 21 år, 22 år och 23 år, här efter 23 år, så ser ni att den här metoden har nått 16 miljoner och har lämnat superevangelisten långt bakom sig. Så vilken tror ni är mest effektiv? I slutändan. Ser ni här hur viktigt det är att vi inte förlitar oss på någon individ? Utan om vi vill avsluta verket så kan det göras på en enda generation. Om vi verkligen använder oss av den här metoden och försöker att nå ut till människor på det här sättet. Så därför så har jag den här kursen, smakkursen. För att inte jag som ni, många av er vet, så kommer jag att åka härifrån. Och många kanske tänker att men hur ska vi klara oss utan en evangelist i, eller vad det nu är för någonting. Det som Bibeln presenterar är faktiskt, eller den här metoden är faktiskt sättet som jag tror att Gud vill att vi ska nå ut till vår omvärld genom. Faktum är, om vi tittar i Efesebrevet, så ska ni se att vad är egentligen församlingsledarnas uppgift. Förstås, de ska vara ett exempel för andra. Men i Efesebrevet 4 är det. Så står det så här i vers 11. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det här är församlingsledare, eller hur? Och så står det i vers 12. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Vem är det som bygger upp Kristi kropp? Egentligen är det de heliga som skulle göra det. Och de här lärarna och apostlarna och evangelisterna, de skulle utrusta de heliga. Det är en mycket viktig uppgift. Att lära andra att göra det arbetet. Förstås, som kanske inte kan göra det i lika stor utsträckning som en person som är fulltidsanställd för det. Det är självklart. Men alla kan göra en liten del. En person per år. Det är inte omöjligt. Eller ta en person per två år om du tycker det, så dröjer det dubbelt så lång tid. Men i alla fall, det är en metod som verkligen har kraft. Så. Med det sagt så skulle jag vilja titta på tre syften med bibelundervisning. Låt oss gå in lite mer praktiskt på det här med bibelundervisning. För det första, att informera intellektet. Det är prioritet. En viktig prioritet när vi undervisar. Som vi läste i Apostlagärningarna här, så frågade Filippus: förstår du vad du läser? Och det är en viktig sak i att undervisa Bibeln, därför att lära människor, vad säger Bibeln faktiskt? Förstår du vad Bibeln säger? Och är det tydligt för dig? Eller hänger du med på vad det säger? Men det slutar inte där. Information kommer inte att rädda människor. om inte det sker något mer också. Och hur vet vi det? Jag tar till exempel den här rökning som ett exempel. Hur många personer som röker vet att det är skadligt att röka? Alla vet nog det. Det står på paketet, eller hur? Så alla vet om det. Men trots det så finns det människor som röker. Och hur går det ihop? Ja, för att det är inte bara information som krävs för att en person ska göra en förändring i sitt liv. Och det är jätteviktigt. Ibland så kanske vi tänker att ja, men bara jag berättar för personen vilken dag som är sabbaten. Bara jag berättar för personen vad som händer när man dör. Bara jag berättar för personen hur man tar emot Jesus, så kommer de att göra det. Men det är inte så enkelt. Utan vi behöver informera informationen, ge informationen vidare. Men vi behöver också beröra känslorna. Och det gjorde personerna som undervisade i Bibeln. Apostlagärningarna 24. Och vers 25. Så står det så här. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, så blev Felix förskräckt och sa: det går din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Så hur kände Felix när de studerade Bibeln? Ser du något? Bibeln säger att han blev förskräckt, eller hur? Det känns lite konstigt. Men kan det vara så att ibland så blir människor förskräckta när vi undervisar Bibeln? Det blev så när Paulus gjorde det i alla fall. Så det är förstås, vi ska inte skrämma människor. Men vi kan ta ett positivt exempel också i Apostlagärningarna, eller förlåt, Lukas 24. Där så står det om när Jesus undervisade. Lukas 24 och vers 32. Kanske någon annan kan läsa den versen. Lukas 24, vers 32.
Och de sade till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skriften för oss.
Så här ser vi att deras hjärtan brann. De var påverkade, deras känslor berördes. Så förstås, om vi bara talar till känslorna och inte ger någon information, då blir det som sentimentalism. Men om vi bara ger torr information och inte berör känslorna, så kommer det inte att lyckas heller. För människor, vi är känslomänniskor också. Vi fattar beslut inte bara på information, tyvärr, men också på känslorna. Ja, tyvärr kanske det inte är, det kanske är meningen. Men i alla fall, nummer tre. Att motivera viljan till att fatta beslut. I andra Korinthierbrevet 5 och 20 så ser vi hur Paulus verkligen vädjar till korinterna att följa sanningen. Det var inte bara information och att ja, det känns bra, utan faktum är i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 20. Då säger Paulus här: vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Ser ni hans iver, hans innerliga vädjan? Han säger: låt försona er med Gud. Fortsätt inte i den här syndens väg som ni vandrar på, utan vänd om. Låt försona er med Gud. Och det är viktigt att göra det. Att vädja till människor för att de ska ta ställning, att de ska besluta sig. För om jag får information och det känns rätt, men jag frågar inte efter något beslut, så kommer det här kommer att svalna och det kommer bli svårare och svårare för den här personen att fatta ett beslut. Det är ungefär som, jag vet inte om någon av er har hoppat från i sådana hopptorn på något simhus. Jag vet inte om ni har såna höga här i trakten med 10 meters hopptorn. Ja, när jag var liten i alla fall så älskade jag att göra det där. Och jag minns hur jag klättrade upp där första gången på 10 meters höjden där. Och det var väldigt skrämmande. Men jag kände att det är sånt här, det här pirret i magen, och sen så kom jag upp där och sen så tittade jag ner. Oh, vad högt det var. Det var ohyggligt högt. Mycket högre än vad det såg ut från där nerifrån. Och jag tänkte, men ska jag verkligen hoppa? Och jag började tänka, okej, men jag ska bara samla lite mod först, eller hur? Och så samlade jag lite mod. Men ju mer mod jag samlade, ju fegare blev jag. Jag tänkte att oj, nej, men alltså det blev högre och högre, kändes det som verkligen när jag var där uppe. Och jag såg att andra personer där nere, de stod där och tittade, och sen så började de ropa och sa, ska du inte hoppa någon gång där? Och jag kände pressen hur det var där, och jag tänkte det blev svårare och svårare ju längre jag stod där. Och till slut så klättrade jag ner och sa, nej, nu hoppar jag från 7:an istället. Och så är det också när vi står inför ett stort beslut. Att det, många människor, de förstår, ja, det är rätt. Nu var inte det här att hoppa från 10:an rätt nödvändigtvis, men jag bara tar det som ett exempel. Men många människor, när de upptäcker sanningen, så säger de att ja, men det här är rätt, det känns rätt, jag ser intellektuellt att det är rätt. Men de tvekar ändå. Och därför så behöver man vädja till människor, man behöver säga, vad är det som hindrar dig från att ta det här beslutet? Och vi ska titta på det, ett helt möte på onsdag faktiskt. Så jag ska inte gå in för mycket på det. Men det är i alla fall en viktig del i bibelundervisning. Hur ser ett bibelstudium ut? Ja, det här är en struktur som jag använder mig av. Och de av er som har studerat med mig, ni vet att det fungerar ungefär på det här sättet. Man kanske börjar att småprata lite grann. Och 5 till 8 minuter eller något sånt där. Det är lite konstigt om man bara direkt hoppar in på något, på ett studium. Men lär känna människor. Man kan också där upptäcka vilka behov som finns hos människor. Hur mår en person och hur har de det? Finns det något som vi skulle kunna be för också? Så kan man gå över sen i studiet efter det. Därefter så finns det en introduktion. En introduktion, om man har studerat tidigare, så brukar jag ofta repetera vad vi har studerat. Åtminstone vad vi har studerat tidigare, jag tittade på det här och det här. Kanske om det finns några frågor som personen fick under veckan, så brukar jag ställa det så att man kan reda ut ifall det var någon missförstånd. Och sen introducerar man nästa studie och helt enkelt berättar vad studiet ska handla om. Så till exempel att idag så kommer vi titta på vad säger Bibeln om den helige ande och den helige andes verk. Och därefter så säger man att, men innan vi gör det, så låt oss ha en bön. När vi ber så är det inte bara någon formalia vi gör. Utan vi vet att för att ordet ska kunna bli levande så måste vi ha den helige andes närvaro. Och därför så ber vi. Så be specifikt om den helige andes närvaro. Be specifikt att Gud ska öppna våra hjärtan så att bryta upp vår jordmån, så att säga. Så att ordet kan verkligen slå rot. Och bönen som vi ber innan ett studie bör vara kort och saklig. När Jesus gav sina lärjungar en modellbön, så var det inte en 5 minuters bön, det var inte en 10 minuters bön, utan det var en kort och koncis bön. Men det var en väldigt saklig bön. En personlig bön. Man kan ställa personen frågan, finns det någonting som du skulle vilja att vi bad för? Och många människor har aldrig haft någon som ens har bett för dem. Och de blir så berörda när de får höra att någon är villig att be för dem. Sen är det själva studiet då, som kan vara mellan 25 och 45 minuter. Mellan 5 till 12 bibeltexter. En viktig sak i de här bibelstudierna är att när man har ett bibelstudie då, så har man en viss uppsättning texter. Och så är det så använder jag övergångsfraser. Eller det är viktigt att använda övergångsfraser så man kopplar ihop de här, så man förstår varför man ska dit. Inte bara att nu ska vi gå till text nummer 2. Ja, visst kan man säga det ibland kanske, men det är viktigt att se varför ska vi gå till den här texten. Kanske man ställer en fråga utifrån det som man har tittat på. Och så säger man, okej, vad säger Bibeln om det här? Låt oss titta på den här texten för att se vad det handlar om. Man kan ju förstås, man behöver inte studera så här ämnesvis. Man kan ju också studera ett kapitel bara. Eller någonting i den stilen. En liknelse, av Jesu liknelser. Så det behöver inte vara just sådana här olika texter. Men i alla fall för personer som inte har läst Bibeln förut så är ofta det här ämnesstudierna väldigt, väldigt nyttiga. För man får en överblick över Bibeln på ett helt annat sätt. Jag använder illustrationer också. Låt oss läsa Markus kapitel 4, vers 33. Det står så här. Markus kapitel 4, vers 33 och 34. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem. På ett sådant sätt att de ville lyssna. Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Så Jesus talade. När han predikade ordet så använde han liknelser. Han använde illustrationer om du så vill. För vad är hans liknelser? Jo, det är i princip illustrationer. Han talar om en sak som har hänt och sen så drar han en andlig poäng utifrån det. Och det gjorde att människor de var öppna för att lyssna. Är det inte så? Så fort jag, nu när jag bara pratar vanligt, då är det man lite på så här, ens uppmärksamhet är på lite halvnivå. Men sen om jag berättar en illustration eller en berättelse, då lyssnar alla väldigt noggrant. Det brukar vara så att på predikan så kommer man ihåg barnberättelsen bättre än vad man kommer ihåg predikan. Och det är just, jag tror att vi skulle lära oss mycket i att använda oss av illustrationer. En annan sak är att att man berättar personliga vittnesbörd också. Det har lite samma effekt. Sen turas man om att läsa bibeltexter. För om vi bara, till exempel om vi bara säger att om jag bara kommer och så är jag den enda som läser bibeltexterna i ett studie när man sitter tillsammans. Den här dynamiken blir ganska konstig, för då är det liksom som att jag är den stora läraren och jag ska undervisa dig okunniga person om vad Bibeln säger. Och samma effekt får man om man säger att du ska bara läsa, eller den andra personen bara ska läsa texterna. Så det bästa sättet som jag har känt som gör att man får den här verkligen gruppdynamiken, man studerar tillsammans, det är att man läser allihopa tillsammans, turas om. Och du kan börja och läsa och sen så går ni runt och tar turordning. Ta inte varje vers eller något sånt där, utan ta varje avsnitt. Liksom. Sen ställ förtydligande frågor om bibeltexterna. När vi läser en bibeltext så kanske det är uppenbart för oss vad texten säger. Till exempel det som vi läste här nu. Att med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sätt att de ville lyssna. Han talade bara i liknelser till dem. Och så tycker vi det är ju väldigt tydligt att Jesus använde bara liknelser, eller att han alltid använde liknelser. Men för en annan person, de kanske inte har kunnat hänga med på det. Så ta inte det för givet, att bara för att du ser att det är tydligt från texten, att de andra personerna ska förstå det. Därför måste vi ställa frågor, förtydligande frågor. Så därför så brukar jag ställa frågorna på ett lämpligt sätt. Att vad är det som, hur undervisade Jesus till exempel? Och vänta tills den här personen har upptäckt och kan svara, hej, välkomna. Okej, så ni hänger med. Att det är viktigt att ställa den här frågan. Så till exempel om man läser i Predikaren 9:5. så står det där då, de kända orden om vad som händer när man dör. Predikaren 9 och vers 5 så står det, men de som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, till minnet av dem är glömt. Så ställer jag frågan då, hur mycket vet de döda?
Ingenting.
Ja, du hänger med. Så, ni hänger med. Så, sådana där frågor hjälper att förtydliga vad texten säger. För om jag bara läser det här, så många gånger har jag läst den här texterna och sen har jag ställt den här frågan och personen är helt så här, jag vet inte. För de har inte riktigt hängt med. Och då måste man igen hänvisa till texten. Vad sa texten igen? För det är jätteviktigt att de här frågorna måste kunna besvaras utifrån bibeltexten som du läser. Så låt dem läsa, låt dem ta den tiden som de behöver. Och sen när de har upptäckt svaret, så låt dem säga det. Så det är enkel pedagogik som hjälper människor att förstå. Lär också personen att använda sin bibel. När man studerar bibeln med människor så är det många människor som aldrig har öppnat en bibel. Även om vi lever i ett kristet land, visst, de kanske har öppnat en bibel någon gång, men de har väldigt svårt att hitta. Och låt dem inte skämmas för det. Det är inget fel att inte kunna hitta i bibeln. Den är en jättestor bok. Och därför så måste vi hjälpa personerna på ett bra sätt att kunna hitta. Så när jag säger, låt oss läsa Ordspråksboken kapitel 11, vers 25. Så säger jag inte bara så, sen så hoppas att de ska hitta den här boken. För då går de febrilt, kanske de söker i Nya Testamentet någonstans där. Och sen så känner de prästen hur det kommer att, nu har alla andra hittat utom mig. Och den här vill vi inte få dem att känna, utan vi vill kunna hjälpa dem. Och ett sätt som jag alltid brukar göra innan jag börjar studera med någon är att visa dem bibelstudieindexet i början. Så, man säger att titta här så står alla böckerna och du kan hitta vilken sida de finns på. Och man förklarar också sen när jag säger till exempel, låt oss gå till Ordspråksboken, så brukar jag säga att Ordspråksboken är i Gamla Testamentet, det finns ju Gamla och Nya Testamentet. Så det är i Gamla Testamentet och om du slår upp i Bibeln mitt i din Bibel ungefär så kanske du 90% av gångerna så hamnar man antingen i Saltaren eller i Jesaja. Och om man inte gör det så kan man slå upp en gång till. Men sen utifrån det så kan jag hjälpa dem att om du kom till Jesaja så gå bakåt några böcker. Så kommer du förbi Höga Visan och sen kommer du till Predikaren och sen Ordspråksboken där. Eller om du kommer till Saltaren så är det precis boken efter Saltaren. Så hjälp personer att hitta i Bibeln. Och vänta tills alla har kommit dit. Börja inte läsa förrän alla har hittat texten. För att om de håller på och söker där så de lyssnar inte på vad du läser. Utan de försöker att hitta den där texten. Så det är viktigt att låta alla komma dit, även om det tar lång tid, då får man istället ha färre texter. Och efter ett tag så kommer dessa personer att bli mycket duktiga på att hitta i Bibeln. Det är min erfarenhet. Jag märker det ju många gånger, många som jag studerar med, de är till och med snabbare än mig på att hitta. För de har lärt sig, de vet nu, just det, den där texten, och så hittar de snabbare än vad jag gör. Så det är roligt att studera med andra. Nummer 5 är en appell och bön. Efter studiet som vi pratade om så behöver vi ge en utmaning att finns det någonting som hindrar dig från att faktiskt följa det här? Om de förstår det, om de känner att det är rätt, finns det något som hindrar dig också från att följa det här som vi har hittat? Och ingen appell, inget bibelstudium har jag skrivit här. Det här är så viktigt för att om en person vill, låt säga att vi studerar människor för att vi vill att de ska bli födda på nytt. Vi vill att de ska ta emot Jesus, att de ska fatta beslut för att faktiskt bli döpta. Och bli en del av Guds församling. Så om vi börjar att studera med dem, men vi aldrig ställer en fråga om de vill följa det som man har studerat. Så de har stannat kvar på första trappsteget för de vill bara lyssna, de är intresserade liksom. Ja, okej, okay, det är intressant att höra alla de här sakerna. Och sen om man ställer en fråga sen i slutet att ja, så skulle du vilja bli döpt? Så kommer personen att säga nej, det kommer jag inte vilja. För att de har inte blivit bekanta med att ta de här andra stegen upp emot det här stora beslutet. Och det är därför i varje studie behöver vi säga, hur ska vi omsätta det här i praktiken? Hur ska vi ta till oss det här? För vi ska inte bara vara ordets hörare, eller hur? Utan också dess görare. Och annars bedrar vi oss själva, står det. Det är ganska allvarligt. Om vi bara ger information så hjälper vi människor att vara deras hörare, men vi kommer inte hjälpa dem att vara deras görare. Och då kommer de få en strängare dom. Så då är det egentligen att hålla bibelstudier utan att försöka hjälpa människor till att följa det. Det är inte så vänligt egentligen. För då är de mer ansvariga än för Gud, för de har fått mer ljus som de inte har följt. Så i varje studie så behöver vi utmana dem med någon form av en appell. Det behöver inte vara en jättestor appell varje gång, men någonting om att omsätta det här som man har lärt sig i praktiken. Och sen besegla det här beslutet med en bön. Och ifall du har ställt en fråga, var inte rädd för den här tystnaden som ibland kan uppstå. Så många gånger så när jag har ställt den här frågan och kanske det är andra personer som har suttit med som inte är vana vid det här och de blir väldigt nervösa så tänker de, nej men nu måste jag bryta in här och säga någonting. För den här obekväma tystnaden tycker man inte om. Kanske den här personen sitter och funderar på, ska jag göra det här? De kanske väger någonting i sina tankar. Om du då bryter in och säger, nej men du behöver inte göra det nu och oroa dig inte över det, så kommer den här personen kanske aldrig att fatta det här beslutet. Så det står i Kungaboken, första Kungaboken 19, ni minns när Elia han såg en jordbävning, han såg en storm och klippblock som revs loss och det var massa sådana här stora kraftgärningar. Men så står det att, men Herren var inte i jordbävningen. Herren var inte i stormen. Och sen så står det då att sen hörde han en stilla susning. Och då täckte han sitt ansikte och sen talade Herren till honom. Det är tystnaden som Herren talar till människor. Och om vi inte är bekväma med den här tystnaden som kan uppstå, så kanske den här personen inte får möjlighet att faktiskt höra Guds röst till deras sinnen. Så var inte rädd för den. Om du har ställt en fråga, låt dem tänka på dig, ifall det tar en halv minut eller vad det nu är. Om de funderar på det här. Så låt nästa ord vara deras. Och be stilla i ditt sinne. Sen, ifall de fattar ett positivt beslut, så tacka Gud för det och be, besegla det här beslutet med en bön. Sen nästa del är då att boka ny tid. Introducera nästa studium. Säg att nästa gång så ska vi studera om det här eller det här ämnet. Och lämna därefter så snart du kan utan att vara oartig. Och varför gör man det då? Jo, om en person har tagit ett beslut. Vi har känt Guds andes närvaro. En person har verkligen tagit en ställning för Gud. Om vi då börjar säga, ja förresten, så vad tyckte du om matchen igår? Visst var den bra? Så blir det liksom förstör hela den här andliga atmosfären på något sätt. Så efter ett studie, det där småpratet kan du göra i början utav studiet. Men efter ett studie, försök att lämna så snabbt som möjligt. Och lämna dem där med beslutet, med Guds ord, med den heliga ande som påverkar dem. Då kommer beslutet att bli ännu mer fördjupat. Hur lång tid ska man studera? Ja, jag fick lära mig att det är mellan 30 till 60 minuter. Och en gång i veckan i genomsnitt. Förstås, det kan finnas situationer där man måste ändra på det här. Men det är verkligen någonting att sikta in sig på. För längre studier, det tenderar att få intresset att svalna. Någon kanske tyckte att det var spännande just då. Vi studerade hela 2,5 timmar och det var superroligt. Men sen kommer personen att tänka att, men jag har ju inte 2,5 timmar nästa vecka. Och därför så kan det vara så att intresset dalar. Så försök att hålla det mellan 30 till 60 minuter. Och plats, så står det där, sitt hellre i vid köksbordet än i tv-soffan på grund av bättre miljö. Ni vet, om jag sitter här och sen så ska vi studera tillsammans. Wow, ser du hur det kan gå? Om man sitter tillbaka och lutad så här i soffan och sen så ska jag visa någon vad, ja, ser du vad den här texten säger, så det är inte alls bra studiemiljö. Så det bästa är faktiskt att sitta vid ett bord och gärna så här diagonalt, eller vad ska man säga, på det här 90 graders vinkel, och jag märkte en av de bästa sätten, för att om man sitter så här direkt, då är det lite så här konfrontativt ibland. Men annars är det här, det är lätt att jag kan bara visa ifrån min bibel, och ser du här vad den här översättningen säger, eller ja, och så vidare. Så det är bara sådana praktiska tips. En annan praktisk tips att tänka på är att det står så här ifrån Gospel Workers, Ellen White säger så här: din framgång kommer inte att bero så mycket på dina kunskaper och prestationer som på din förmåga att finna vägen till hjärtat. Genom att vara social och komma nära människor kan du vända deras tankar lättare än genom den mest skickligt framställda förkunnelsen. Det handlar inte om att bara presentera läror, utan det handlar om att lära känna människor. Visa ett genuint intresse i dem. För det är det vi vill, eller hur? Det är inte att försöka lura människor till att tro en viss sak som vi vet inte är sant. Det här handlar om evangeliet. Det här handlar om sanningen och ifrån Guds ord. Och därför så vill vi också deras bästa. Om vi inte har den motivationen, om inte kärleken ligger som motivation, så vad gör vi då? Så det här är otroligt viktigt. Att vara social, att komma nära människor. Att lära känna dem. Och då kommer man att kunna ändra tankarna till och med bättre än genom den mest skickligt framställda förkunnelsen. Varför då? Jo, för man har förtroende. Personen vet att ja, men du bryr dig om mig. Det är på riktigt. Det är inte bara någon form av ja, det här är mitt jobb sak. Och så det är en jätteviktig sak att tänka på. Andra saker att tänka på, ja, som vi pratade om, småprata i början av studiet. Nummer två, låtsas inte som om du vet. Här är kanske en av de sakerna som människor är rädda för. De tänker, jag vill inte börja hålla bibelundervisning. För tänk om en människa frågar någonting som jag inte vet svaret på. Och då kommer jag se jättedum ut. Och det här ska du inte låta skrämma dig. Om jag skulle tänka så, skulle jag aldrig ha börjat ge bibelstudier. Ingen person skulle ha börjat hålla bibelundervisning om de tänkte på det sättet. Om man måste lära sig allt innan man kan undervisa, så kommer man aldrig att börja. Och det är genom att undervisa som man faktiskt lär sig mer, som vi pratade om förut. Så låtsas inte som om du vet. Och det här är jätteviktigt. Om en person ställer en fråga om någonting, kom inte upp med något svar som du tycker låter bra fast du inte vet om det är sant. Säg ärligt, ja, det där vet jag faktiskt inte, jag har inte hört det där. Men jag ska titta upp det. Jag ska kolla upp det. Och sen har man till och med bokat ett till studie med dem. För att man säger att ja, nästa gång så kan vi titta på det här ämnet. Så vi måste kunna vara ärliga. Det skapar också förtroende. Man ser att ja, jag är inte någon allvetande guru som kan allt. Utan jag är faktiskt en vanlig människa och jag bara försöker lära mig vad Guds vilja är för mitt liv. Så låtsas inte som att du vet. Var entusiastisk. Det här är Guds ord som vi talar om. Om vi inte är entusiastiska, så kommer de personerna som vi studerar med inte heller att känna entusiasm över ordet. Entusiasm är smittsamt. Så låt oss visa entusiasm i det att vi studerar tillsammans. Argumentera aldrig. AA. Det här är en viktig sak. Anonyma alkoholister, eller vad står det för? Men det här, i bibelundervisning så har det en annan betydelse. Det är att aldrig argumentera. Och argumentera, vad betyder det? Jo, det betyder att man känslomässigt, man möter ett motargument för att liksom visa att man har rätt. Och det resulterar endast i ett större motstånd ifrån den andra personens sida. Istället så ska man bekräfta så mycket som möjligt och hålla sig till Guds ord. Paulus skriver så här, 2 Timoteus 2:14. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det är ganska allvarligt. Han säger, gör det inte. För allt i världen. Besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för ohörarna. Eller om jag säger så här. Att ofta när du försöker presentera sanningen så kommer motstånd att uppstå. Men om du försöker möta motståndet med argument så kommer du bara att förmera det. Och det har du inte råd att göra. Försök istället att bekräfta. Guds änglar ser dig och de förstår hur de ska påverka dem vars motstånd du vägrar att möta med argument. Vilket löfte. Vi kan samarbeta med Guds änglar om vi låter bli att gå in i fighten. Utan vi bara lyssnar, vi försöker bekräfta det som vi kan. Och vi försöker att säga att leda allting tankarna tillbaka till Guds ord. Så kommer Guds änglar att påverka människorna. Evangelism sida 303. När du får motstånd finns det en risk att du svarar tillbaka på ett skarpt debatterande sätt. Så länge du inte ständigt är mjuk och dämpad genom att tänka på Kristus och ha ett hjärta som ber var du min förebild. Kärlek måste vara det rådande elementet i allt vårt arbete. Amen. Så argumentera aldrig. Gå 2 och 2. Ja, det var så Jesus skickade ut sina lärjungar. Det är någonting som jag försöker hålla mig till. Om man är 3 personer mot 1 person så blir det lite mycket. Men 2 personer är bra och det hjälper också en massa olika orsaker som jag inte hinner gå in på här. Men en av de orsakerna är att till exempel så kan den andra rycka in om den andra inte kan. Men där är det viktigt att ha roller. Och bestämma de här rollerna på förhand. Jag vet inte, ni kallar det för bakbedjare, kallar ni dem för det? Det är det Jessicas uttryck. Jag använder det här i alla fall. Det finns en person då som är bönepartner eller bakbedjare. Och som då, vars uppgift är att be i sitt hjärta och att ta anteckningar. Det här är jättebra. Många av bibelstudierna som jag har, så det är jättesvårt för den andra personen att ta anteckningar samtidigt som de lyssnar på vad studiet handlar om. Och därför så, jag kan inte ta anteckningar samtidigt som jag leder bibelstudiet. Så därför så tar man med någon annan som kan skriva upp de här anteckningarna. Och om man inte har de här rollerna, ja, den tredje uppgiften för den här förbönspersonen är att vara tyst. Ja, det betyder att de ska vara oartiga och inte svara och sådana där saker förstås. Men helt enkelt, det är bäst att de är ändå så tysta som möjligt. För att, vad händer annars? Jo, annars kan det vara så att vi har 2 personer som leder studiet. Och en person drar åt ena hållet, en person drar åt andra hållet och det blir mycket förvirring. Och kanske den här personen säger någonting som den som leder studiet skulle komma till senare. Eller vad det nu än är. Och då blir det mycket förvirring. Så därför låt en person leda studiet. Låt dem följa de tankarna. Och ifall de fallen där du inte håller med den som leder bibelstudiet. Så är det jätteviktigt att du pratar med dem. Inte samtidigt som du håller studiet utan behärskar dig till efteråt och så kan du prata med dem. Ibland har jag varit med om sådana situationer där min bönepartner har börjat argumentera mot mig i ett studie. Och det ser inte alls bra ut på något sätt. Så. Saker att tänka på. Säg inte allt som kan sägas om ett ämne. Om du säger någonting så ska det vara värt att säga, eller hur? Och Bibeln talar om att ge tionde. Och att ge tionde av sin kunskap i bibelundervisning är en god princip. Om du kan 100% ger bara en tiondel av det i så fall. För ja, det finns jättemycket som man skulle kunna säga. Och förstås, du behöver kunna mer. Eller jag behöver och behöver. Behöver inte. Men det är bra om du kan mer, förstås, än vad du säger. Men du behöver inte bevisa allting. För det kan få motsatt effekt snarare. Till exempel om man... jag ska inte ta något exempel. Lämna återblicksmaterial. När jag studerar så är det jättebra att de får någonting med sig som de kan titta på själv när de kommer hem och studera på egen hand. Och ibland man kan använda ett tryckt material. Ibland har jag gjort det, men det bästa tycker jag är personliga anteckningar från den bönepartnern som du har. För varför då? Jo, dels så är det ifall du har några extra texter som du inte hade tänkt på, som personen kan skriva upp. Men sen är det också mycket mer personligt. För om du får ett tryckt material i din hand, så vad tänker du då? Ja, du får den här, så tänker du att den här finns det massor utav. Och jag kan beställa en ny på nätet eller någonting om jag tappar bort den. Och man kanske kastar den. Men om man har en personlig anteckning, så vet man att det finns bara ett sånt exemplar i hela världen. Och var kommer den hamna då? Jo, den hamnar i Bibeln. Och det är ganska roligt att se personer som jag studerar med. Deras biblar blir tjockare och tjockare efter varje gång. För att de stoppar in anteckningarna här eller på någon annanstans. Så det har jag märkt fungerar bäst. Nummer 8, var en god lyssnare. Det är här någonting som är bara en social färdighet som är mycket, mycket bra att kunna. Och om man vill bli en bättre man, så är det här verkligen något att rekommendera. För att komma ihåg hur man ska vara en god lyssnare, så har jag kommit på här en förkortning. Och det är vårt öra. För öron har vi allihopa, det är de vi lyssnar med. Så då vet vi. Och nu vet vi vad öra står för. Öet står för ögonkontakt. Om vi lyssnar på någon, så behöver vi visa uppmärksamhet. Eller vi måste visa att de är vår uppmärksamhet. Och det gör vi genom att titta folk i ögonen. Jag är inte jätteduktig på det här. Okay? Jag säger bara det här för att det här är bra saker som jag själv jobbar med också. Så håll ögonkontakt med personen. Det visar att man lyssnar. Och jag vet för min fru, ifall jag sitter vid datorn eller någonting annat, och sen så pratar hon med mig. Jag kan höra allt som hon säger och jag kan repetera allting för henne. Men om jag inte tittar henne i ögonen, så känner hon att jag har inte lyssnat överhuvudtaget på henne. Och så är det. Och därför är det viktigt att ha ögonkontakt. Respons. Ge passande svar. Och det är ett bekräftande svar som visar att du har faktiskt lyssnat. Så inte bara utan faktiskt, jaha, så du menar att, och så kanske man repeterar det som de har sagt för att visa att jag har faktiskt lyssnat. Och då känner personen, ja, den här personen har lyssnat på mig, den har förstått vad jag har sagt. Ansiktsuttryck. Låt dem stämma överens med dina ord också. Och vårt ansiktsuttryck säger mycket om våra känslor. Allt för mycket, tycker jag. Ibland så skulle man önska att folk inte kunde läsa en så bra. Men det kan de. Så att ha ett milt uttryck, ansiktsuttryck, kommer göra att personer känner att du lyssnar på mig. Nummer 9. Bli inte chockerad. Jag skriver så här på 9. Håll inte bara en god min, utan ha en positiv, nådefull attityd. oavsett vad personen säger eller gör. Bli aldrig förnärmad eller chockerad. Visa respekt, tålamod och omsorg. Uppmuntra och var optimistisk. Visa inte en allt eller inget attityd. Ibland så kan personer provocera dig bara för att testa dina reaktioner. De vet att ja, du tycker inte om den här typen av beteende. Men de vill liksom testa, se. Ja, hur kommer du att reagera? Kommer du bli arg? Kommer du bli upprörd? Kommer du reagera emot det här? Det får vi aldrig göra. Om vi tänker på Jesus. Hur gjorde han? Är det från Hälsa från hela människan? Ellen White skriver så här. Det var en ständig plåga för Kristus att möta fiendskap, fördärv och orenhet. Men han sade aldrig ett ord som visar att han kände obehag eller var illa berörd. Oavsett människors onda vanor, starka fördomar eller övermodiga utbrott bemötte han alla med medlidande och ömhet. När vi får del av hans ande kommer vi att betrakta alla människor som syskon med liknande frestelser och prövningar som ofta faller och kämpar för att resa sig igen, som brottas med missmod och svårigheter och som längtar efter sympati och hjälp. Då kommer vi att bemöta människor på ett sätt som inte gör dem modfällda eller stöter bort dem utan istället väcker hopp i deras hjärtan. Om vi har en sån allt eller inget attityd, eller vi ser att en person beter sig på ett sätt eller reagerar på ett sätt som vi tycker att det där är ju helt, hur kan de göra så där? Om vi känner just den där känslan att hur kan den här personen göra så här, och de borde verkligen veta bättre. Det här stöter bort människor. Istället måste vi visa Jesus medlidande, för han har medlidande med oss. Tänk om han reagerade så varje gång vi beter oss på ett felaktigt sätt. Och han tänker, hur kan den här personen göra så? Bort med den här personen, jag vill inte. Ja, det stöter bort oss. Jesus, han visade nåd och medlidande i allt. Så bli inte chockerad. Och det enda sättet som vi verkligen genuint kan låta bli att chockeras av människors attityder eller fördomar är om vi har Jesus som bor i våra hjärtan. För annars så kan vi, ja visst, vi kan hålla en god min, eller hur? Ja, vi kan låtsas som att vi inte reagerar, men inombords så kokar vi, och så fort vi får möjlighet så vräker vi ur dem. Om vi lyckas att säga nej till den här personen så kanske vi vräker ur oss det på en annan person. Och det här är förödande. Så därför så behöver vi den heliga ande som bor i våra hjärtan, som kan förnya oss och hjälpa oss att kunna visa alla respekt. Nummer 10, sist men verkligen inte minst, är att centrera varje studium i Kristus och honom korsfäst. Vi ska titta i första Korinthierbrevet kapitel 2. Om ett studie inte är Kristuscentrerat så är det meningslöst. Om det bara är för att tillfredsställa nyfikenhet eller vad det nu är. Vi måste se hur relaterar det här som vi studerar med vår relation till Jesus. Första Korinthierbrevet 2, vers 1 och 2. När jag kom till er bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade i Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom korsfäst. Det förstås, när vi tittar på Paulus undervisning så han sa ju inte bara Jesus är korsfäst, Jesus är korsfäst, Jesus är korsfäst. Det är inte det han menar. Han predikade mycket andra saker. Han predikade om rättfärdighet och den kommande domen och andras självbehärskning pratade han om. Så det var inte så att han bara sa just de där orden. Men det var att han centrerade allt i Jesus Kristus. Allting handlade i slutändan om det här. Jesus är som stammen där alla Bibelns läror centrerar kring. Det är han som är syftet för hela vår förkunnelse. Ellen White skriver så här. Hängande på korset var Kristus evangeliet. Detta är vårt budskap, vårt argument, vår lära, vår varning till den obotfärdige, vår uppmuntran till den sörjande, varje troendes hopp. Om vi kan väcka ett intresse i människors sinnen som får dem att fästa sin blick på Kristus, så kan vi kliva åt sidan och bara be dem att fortsätta hålla sin blick på Guds lamm. Tänk, vårt syfte är att leda människor till Jesus. Och sen kan vi be dem fortsätta följa Jesus. Det är inte vi som måste uppehålla deras andlighet. Det är Jesus som gör det. Visst är det härligt? Eller hur? Om vi ska försöka känna det här att jag måste uppehålla andra människors andlighet, så det kommer inte att fungera. Det kommer att kuva under. Jesus har tagit det ansvaret på sig. Och vår uppgift är att leda människor till Jesus. Introducera människor till Jesus. Och be dem fortsätta följa Jesus. Och han kommer att forma människors karaktärer. Avslutningsvis så kanske någon känner att ja, men det här var bra saker, men jag känner mig obekväm med att ge bibelstudier. Jag skulle vilja ändå utmana dig till att börja hålla bibelundervisning med någon. Ta ett ämne som du verkligen känner dig bekväm med. Som du vet att du inte undervisar något falskt inom. Om du är orolig för det. Men ta ett ämne. Börja studera. Jag har en bibelstudielista här. Som jag brukar använda mig av. Det är inte någon officiell lista. Men det i alla fall hjälper mig. För de studierna bygger mycket på varandra. Och i Adventkyrkan är det i alla fall många av de här lärorna som vi ser som grundläggande i Bibelns budskap. Och ni ser där att det börjar med Guds ord. Kan vi lita på Bibeln? Guds natur, den stora striden mellan gott och ont. Varför finns det lidande? Frälsningen, hur tar jag emot Jesus? Andens uppgift. Och sen tittar vi på Guds lag och antikrist, den här profetiska överblicken. Olika läror. Men alla dessa läror måste vara centrerade i Jesus. Vi måste relatera till vår personliga relation med honom. Praktisk kristendom är också andra aspekter som man kan studera med människor ifall de ställer frågan om det. Och alla de här studierna finns på roparna. Så om du undrar hur ska jag hålla ett sånt här studium och vilka texter kan jag använda? Om du går till roparna/smaka, det är det som egentligen hela den här kursen går ut på, att gå igenom de här olika studie för studie. Så att man får illustrationer, man får övergångsfraser, man får liksom alla de här aspekterna så man inte behöver återuppfinna hjulet. Så det kan jag rekommendera till er. Titta på något utav det. Eller om du har något annat studie som du tycker det här är bra. Men börja göra det. Men vad om jag inte kan det? Vad om jag känner att nej, men jag klarar verkligen inte av det här. Och sitta och studera och så vidare. Ja, den första saken är förstås att lära dig att hålla bibelstudier. Gå en kurs som SMAK eller någon annan. Något annat som du kan göra är att ta med någon som kan göra det. Du har hittat någon person som vill studera Bibeln. Hitta någon annan som kan studera Bibeln. Och bjud med dem också och säg att nu kan vi studera tillsammans. Det här är ett annat sätt att läsa ett bibelstudiematerial tillsammans. Och här så har jag en kurs som heter Utforska Bibeln. Som jag har skrivit ut med mycket möda. Här är 24 stycken bibelstudier. Och de går igenom, det är ungefär samma sak som ni fick i det här bladet. Lite annorlunda, men i alla fall det är väldigt enkelt material. Om jag kunde få någon frivillig här så kan jag visa lite grann hur det här går till. Det kan vara frivillig, härligt. Om du sätter dig här nu. Så, Bo Erik, du vill studera Bibeln.
Vad kul!
Ja, och vi har en bibelstudiekurs som heter Utforska Bibeln. Så vi ska titta på den här tillsammans. Mm. Så vi har en bön tillsammans och sen så börjar vi att studera. Och det här är så enkelt uppbyggt att man läser i princip bara. Så man har en var av de här. Så studien som vi ska titta på idag heter Tillbaka till Jerusalem. Så låt oss läsa förstås. Du kan läsa igenom den här först innan du har det. Så att du vet vad det handlar om. Men i alla fall. Så det börjar med en berättelse. Så den kan man bara läsa. Den här berättelsen. Och sen går det över i ett studie. Så, och det, studierna, det handlar om frågor helt enkelt. Så på första sidan här, eller på första frågan, så står det helt enkelt: hur mycket av Bibeln kan man tro på? Så det är bara en fråga. Och svaret på den frågan hittar vi i de här bibeltexterna som står där. Så då måste vi kanske slå upp Lukas kapitel 24 och vers 25 för att hitta svaret. Ja, det var snabbare än mig. Otroligt. Så kan ni liksom turas om med det här och läsa. Och så står det där, vers 25. Han sa det till dem: så oförståndiga och ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Så hur mycket kan man tro på?
Allt
står det. Okej, så då skriver vi det på svaret här. Så personen får fylla i det. Och så tar vi nästa fråga. Vem säger Jesus att den heliga skrift och profeterna talar om? Ja, så får vi slå upp i Lukas 24 och 27. Det står: han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så vem handlar det om?
Då tar jag slag upp och så säger Jesus.
Jesus, precis. Ni ser. Så det är otroligt lätt egentligen. Så läser man igenom alla de här. Och sen i slutet så finns det en fråga. Och nummer 17, låt säga att vi går igenom det här. Och så läser vi där. Så på Erik, vi har tittat på de här sakerna nu. Och sen 17 så står det en fråga här. Som jag skulle vilja fråga dig. Är det din önskan att riktigt kunna förstå och följa vad Bibeln säger?
Ja.
Är det det? Underbart. Då kan du sätta ett kryss där i. Ja.
Stor kryss.
Ja, så är det färdigt. Det är appellen. Det var inte så svår appell. Så. Och så säger vi, ja, okej, det var bra. Nästa vecka så ska vi titta på ett annat studium som handlar om Jesu återkomst. Så det kommer bli jättespännande.
Oj, vad intressant. Tack, bra.
Tack så mycket. Så ett sånt material kan man läsa och då behöver man inte egentligen kunna någonting. Eller ja, man behöver kunna läsa. Det antar jag att de flesta av er kan här. Ja?
Ja, du hade en liknande fråga också. Det är ju jättebra det här när, jag menar, när det liksom så här går, man fyller i bara. Så läser man ju, så måste man verkligen förstå vad man läser.
Precis.
Så det är nog jättebra, tycker jag.
Det är ett effektivt sätt att undervisa på. Så jag använder ibland de här också med personer som vill studera, kanske inte personligt med mig, men de vill studera Bibeln. Så då kan man säga, ja, du kan få fylla i den här och nästa vecka så kommer jag tillbaka och sen så tar jag med nästa studie. Och så studerar de på egen hand ett sånt här material.
På nätet också, som man kan fylla i.
Ja, det stämmer.
Det har varit där lite,
ja. Det har varit där, ja, precis. Så det är ett sätt man kan göra om man känner att jag kan inte hålla ett studie som vi har pratat om idag. Ett annat, ännu enklare sätt, en DVD eller en ljudfil. Mark Finley, den evangelist, han berättar om ett möte med en person som hade vunnit 1500 människor till Kristus. Det är ganska mycket. 1500 människor till Kristus. Och Mark Finley, han berättade att oj, den här personen, han vill träffa. Han träffar den här personen. Och så sa han till den här personen att du måste verkligen, jag har hört att du har vunnit så många, många människor till Jesus. Och du måste verkligen ha predikat. Har hållit väldigt, väldigt många predikningar. Och den här personen sa att nej, jag har aldrig hållit en enda predikan i hela mitt liv. Nu blev Mark Finley lite förvånad, men han tänkte, jaha, han har kanske studerat Bibeln med dem. Så han ställde frågan att, du måste ha hållit jättemånga bibelstudier då. Personen sa, jag har aldrig hållit ett bibelstudie i hela mitt liv. Och nu blev Mark Finley väldigt förvånad, för han tänkte, den här personen har vunnit 1500 människor till Jesus, de har aldrig predikat och aldrig hållit ett bibelstudium. Och det som vi har tittat på förut, vi ser ju att Guds ord måste ju förvandla en människa. Så hur har han gjort det här? Och han sa så här, det enda jag gjort är det här. Hur många av er vill vinna 1500 människor till Jesus? Okej, okay, kan ni göra det? Vi måste le också samtidigt. Så, och nu var Mark Finley otroligt förbrillad. Han tänkte, vad är allting då det här för knäppjök? Men så ställde han frågan, vadå, vad menar du med det där? Han sa att om man vill vinna människor till Jesus så måste man le. Man måste vara vänlig. Och så är det det jag gör. Jag är vänlig mot människor. Och jag bjuder in dem till mitt hem. Och sen så gör jag så här. Och hon menar, vadå? Jag trycker ut DVD-spelaren. Sen lägger jag in skivan, din skiva. Mark Finley. Och sen trycker jag igen. Och sen spelar den upp det. Och han hade vunnit 1500 människor till Jesus. Ja. Så kom inte och säg att du inte kan ge bibelstudier. Du kan bjuda hem personer. Och det finns material. Nu har vi, jag gjorde några just i det här syftet. De här trodserierna är sådana som är tänkt att kunna användas på ett sånt här sätt. Vissa av dem är en timme långa, det kanske är lite långt, men det är okej för ett bibelstudium. Andra är en halvtimme långa. Så man kan använda sig av det här. Och säga, om ni hittar någon person som liksom är intresserad att studera Bibeln. Och så tänker ni, jag skulle vilja att titta på det här med, kan man lita på Bibeln som är det första här. Okej, okay, så säger man, ja men vi ska titta på en DVD tillsammans. Så sitter man där tillsammans och så tittar man på det. Och sen när det är färdigt så kan man kan prata om det. Och så säger man, ja nästa gång så tittar vi på nästa. Så. Eller om du hittar något annat material. Ljudfiler, det finns, ja, de här som vi har haft, sista tidens händelser eller andra saker som det finns också material till som man kan använda sig av. Det var en person här i församlingen som hon hade studerat med någon om och sen så ville hon studera om antikrist. Hon kände sig inte bekväm med den här historien och årtalen och alla dessa saker. Så då gick hon in på roparna och sen så tittade hon på en ljudfil om det här. Och så satt de tillsammans där och lyssnade på ljudfilen. Så, och det funkade som studium. Så material finns. Det som saknas för det mesta är en villighet att våga försöka att nå ut bland oss medlemmar. I värsta fall kan man bara ge en bok eller ett traktat. Eller i värsta fall, det är också ett mycket bra sätt att undervisa på. Så på något sätt så kommer människor i kontakt med Guds ord ändå. Så min fråga, min vädjan till er idag. Är det din vilja att faktiskt ställa dig i tjänsten av att sprida Guds ord på ett eller annat sätt? Känns det tydligt det vi har tittat på idag? Jag hoppas att jag har inspirerat någon kanske att säga, men jag kan nog försöka. Det var inte kanske riktigt så svårt som jag hade tänkt mig. Och jag vet att du kommer att bli välsignad otroligt mycket om du börjar att ta ett steg i tro och göra det här.
Jag är nog glad att ta upp det här, för jag har gjort mycket material av dig till exempel hemma. Och jag har tänkt att när jag ska få ordning på mitt hem som jag vill ha det, så ska jag börja bjuda folk dit. Och blir jag ännu mer inspirerad.
Vet ni, Gud kan välsigna ett dåligt bibelstudium. Men han kan inte välsigna ett bibelstudium som vi aldrig ger. Är inte så? Men även om du gör alla misstag i boken som jag har gått igenom här nu. Och du sumpar det totalt. Så kan Gud välsigna det. Men om du inte vågar gå ut. Så har han inget att välsigna och låta samverka till det bästa.
Jag vet, Jessica, då var jag. Ett tag hade ju bibelstudie hemma hos mig. Och jag måste säga, då mitt hemma sa frikort, så alltså det var en sån lycka att jag bodde hemma. och jag tror att det var det att vi verkligen läste Bibeln och bad tillsammans.
Amen.
Så jag kan rekommendera alla att vi har någon form av bibelstudie eller någonting vi gör hemma.
Amen. Verkligen. Ska vi be? Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får möjlighet att gå dina ärenden. Och vi får möjlighet att nå ut till andra människor med evangeliet. Här är de principer som vi har tittat på här. Det är bara, det är min förhoppning att det ska kunna ha varit en inspiration för någon här. Att kunna säga, jag vill verkligen ta det här på allvar. Och börja att studera Bibeln med andra människor. Herre, låt oss få se resultat utav arbetet. Låt människor få ta emot dig som sin frälsare och sin herre. Och låt oss kunna fortsätta att nå ut på det sätt som du har kallat oss till. Jag vill be för den här församlingen på ett speciellt sätt och alla personer här inne. Att du ska vägleda och inspirera. Så att vi kan få se ditt ord gå framåt i din kraft. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.